Välkomna till podden Läs för livet som ges ut av Kulturrådet. Här pratar jag, läsambassadör Ann-Marie Körling, om läsning och litteratur. Dagens samtal handlar om fri läsning och jag har bjudit in forskare och litteraturvetare Jonas Andersson. Välkommen!
Tack så mycket!
Det är snart sommar och sommaren är ju en tid att läsa på. Då handlar det om frihet att läsa och eget val och att läsa när man vill. Så vad läser du på sommaren, Jonas?
Ja, alltså i sammanhanget fri läsning tror jag nästan att jag är fel person att fråga. För att jag har en tendens att ända sedan jag förberedde mig för en uppsats en sommar så satt jag på balkongen och gjorde en rejäl inläsning inför den. Och så använde jag sedan hösten till att skriva uppsatsen. Så jag tyckte att sommaren är ett jättebra tillfälle att verkligen liksom förkovra sig akademiskt och intellektuellt och göra någonting, läsa för att skriva om någonting. Så det ägnar jag mig ofta. Så att det kanske inte vad man förknippar riktigt med hängmattenläsning, men det är trots allt förknippat med väldigt mycket njutning för att man kan göra det i sin egen takt och precis så som man själv vill lägga upp det hela.
Det där med egen takt är ju viktigt.
Ja, det är det. Och slippa känna liksom stress och att någon har satt upp några tidsramar för läsningen. Utan man kan ju liksom göra det lite grann när andan faller på trots allt. Men jag tycker det är kul att rikta in sig lite grann. Att ha någon idé med läsningen. Jag är lite nytt och inriktad sådär vad gäller min läsning. Fast det är fortfarande någonting som jag känner stark njutning i samband med. Vad läser du själv?
Oj, min egen läsning på sommaren. Jag tänker så, nu ska jag läsa. Och så går jag till bokhandeln och så är det jättelänge att gå omkring. Och så tar jag den boken och så tar jag den boken och allting är på lust. Och ganska varierat och ganska många olika. Ja, det kan vara faktaböcker och det kan vara skönlek, en diktsamling. Och de ska jag läsa också. Och så har jag en trav hemma som jag tänker, nu det där ska jag läsa. Men sen händer något med den där traven för att det där frivilliga försvinner till att men nu måste jag ju läsa de här böckerna. Och då blir det lite svårare för att nu blir det ett slags mål som jag har satt upp att jag ska läsa. Och så var det inte när jag köpte dem. Och då ligger de där och lite grann påminner mig om att du ska läsa.
Mm.
Vilket gör att det oftast resulterar i att den boktraven blir inte de böckerna jag läser under sommaren utan jag går och ströhandlar lite i bokhandeln faktiskt. Ja. Jag undrar vad det beror på det där inre, liksom, varför läser jag dem inte? Varför blir de lite påminnande och kravfyllda egentligen? Det går jag att fundera på.
Ja, men det där känner jag igen mig. Alltså det är alltså, vissa böcker som jag har tagit fram och tänkt läsa så får de ligga en stund och så trycker jag in dem i hyllan igen. Och så tycker de, ja, får de vara där ett tag till. Men ja, så överhuvudtaget så tror jag att det är väl många som känner det. Alltså tvång, både yttre och som kommer från en själv, kan liksom verka hämmande för läsmotivationen. Det där känns ju väldigt tydligt igen hos unga människor till exempel som blir påtvingade att läsa saker i skolan och så vidare som upplever plötsligt för första gången en form av läsglädje när de själva får välja och läsa i sin egen takt och så vidare. Och frågan är ju hur man ska komma till rätta med det liksom, från skolhållet. För man hamnar ju på något vis när man till exempel sysslar med läsfrämjande som vi gör då i någon slags paradox där att man ska liksom uppmana folk att vilja göra någonting av egen vilja och
redan
vill
det
de
är
det redan så.
Ja, redan det blir en motsättning.
Ja, precis.
Mm.
Så ja, nej men vad ska man kalla den här sortens läsning då som man gör av egen vilja så att säga? Det finns lite olika varianter på det där inom forskningen. Man har talat om frivillig läsning, vilket underförstår att det också finns en ofrivillig form av läsning. Andra har talat om fritidsläsning då, vilken då sätter läsningen i motsättning till läsning som sker på skoltid eller för den delen arbetstid. Och på engelska så finns det till och med en förkortning som lyder FVR som syftar på en form av extensiv läsning som sker frivilligt. Ett annat begrepp är ju lustläsning som vi använder ofta som syftar på en läsning som sker av egen frivilliga för det egna nöjets eller egna tillfredsställelsens skull. Och en forskare använder sig av begreppet lekfull läsning, på engelska då ludic reading, efter latinets ludo som betyder spela eller leka. Fast själv föredrar jag nog fri läsning, som då betonar mer betingelserna för läsningen än själva målet med läsningen, som ju kan vara flera stycken för olika.
Men initialt skulle man väl säga att det handlar om, för när man börjar läsa så tänker man ju egentligen inte på att man läser eller vad målet är, då är man ju mer i boken. Det är väl det initiala, hur man kommer att börja läsa. Alltså ja. Vad är det som gör att man börjar läsa en bok, eller hur man, förstår du hur jag menar? Vad
ja, precis. Och där är ju liksom där är ju lustläsning också lite av en paradox i sammanhanget. När man liksom uppmanar folk att läsa för att känna lust. Alltså det blir ännu tydligare på engelska när man pratar om reading for pleasure. Alltså, och det där är ju liksom, jag har ju sagt det att dels då finns det andra fritidsaktiviteter som skänker lika mycket eller mer njutning än läsning, som vi som har liksom känt av läsningens sötma tenderar att glömma bort eller åtminstone bortse från en stund. Samtidigt är det där att säga att vi njuter av något, samtidigt att tala om för andra att vad vi tycker om, det vill säga vad vi värderar. Och man kan väl säga att njutningar på det sättet reflekterar våra värderingar, och lite mer på ett lite mer filosofiskt plan kan man påpeka att njutningar reflekterar våra värderingar inte bara genom att ge information om vad vi värderar, utan också att det här med att känna lust inför något ofta är en del av själva handlingen att värdera något och uppfatta det som viktigt. Så då blir ju att uppmana någon att lustläsa i viss mån samma sak som att uppmana någon att värdera läsning som något viktigt. Men varför är det viktigt? För att det skänker njutning. Alltså det blir något lite cirkulärt över det hela. Ja,
väldigt rundgång. Hur får man en åttaåring att förstå varför den ska läsa då, tänker jag.
Ja.
Biblioteken står ju för den här lusten att läsa. Och jag hade ett samtal med en bibliotekarie som berättade att föräldrar ofta kommer efter utvecklingssamtalen i skolan, och så kommer de till biblioteken för att skolan har berättat att det kanske är lite knöggligt med läsningen och att man bör läsa mer och barnet måste läsa mer för att hänga med och utveckla sin läsning. Och så går gärna till biblioteket och låna böcker. Och då så tar man emot föräldrarna på biblioteket, men barnet står långt bakom där och vet att det finns något liksom syfte med att jag ska vara här. Och den där lusten är redan borta. Vi ska bara ordna någonting så att det här barnet kan lära sig läsa. Mm. Men barnet står på tröskeln och vill springa ut ur biblioteket. Och det är ett dilemma med vilja och kraft och att faktiskt inte komma åt sin egen lust och vad barn själva vill läsa. Mm. Vad tänker du om det?
Ja, alltså det blir fel på något vis när det här liksom viljan att få barn att läsa blir lite som att uppmana människor att äta mer potatis eller någonting sånt. Alltså det räcker liksom inte med att uppmana. Man måste också kunna övertyga. Eller kanske snarare skapa förutsättningar för en eventuell motvillig läsare att övertyga sig själv. Alltså, och ibland är det ju så att vi motiveras av njutning. Men man behöver inte motiveras av njutningen av läsning för att upprätthålla sin uppmärksamhet vid läsningen. Man kan motiveras av många andra saker, så som att helt enkelt skaffa sig kunskaper eller lära sig något om livet. Och där tror jag att man gör klokt i att om man ska ta då det här barnet till biblioteket för att det ska börja läsa, så ska man visa vad det finns som det här barnet är intresserad av som står i de här böckerna i det här biblioteket, snarare än att läs nu för 17 vad som helst, för det är så himla bra och nyttigt och det går dåligt om du inte gör det.
Man kommer inte åt lusten alls. Nej. Ja, men jag tänker på en tonårskille som jag följde en sommar. Det var sommarlov och han var så, åh, skolan suger och nu slipper jag och sådär. Och så satt han och, det här var en öppen verksamhet, så han kom varje dag. Och så en dag så hade jag lagt fram lite böcker och så där. Inte för att jag tänkte att han skulle kanske börja läsa dem, utan bara för att de skulle få finnas där. Och han började bläddra i dem, och sen så hittade han en kvällstidning och i den så fanns det en novell. Och han började läsa den där novellen och verkligen kämpade sig igenom den och ansträngde sig och sådär. Och jag tänkte, jag ska inte säga någonting, jag ska inte säga att den är svår, jag ska inte säga vad roligt att du läser, utan jag ställde fram ett glas saft ibland och så under sommaren så läste han ut den här novellen, och det var en novell av Henning Mankell. Och när jag frågade honom, så berätta om din läsning, så sa han, ja men alla är ju på mig att jag ska läsa och jag måste läsa om mitt ordförråd och så. Och, men här är det ingen som har sagt någonting, och så ligger den här tidningen och jag bara bestämde mig att nu ska jag läsa färdigt någonting. En gång i livet ska jag läsa en hel berättelse. Men om jag såg honom så det var knappast att han, alltså det var inte en lätt läsning, utan han kämpade både med att läsa och att läsa ut den här novellen. Och det där fick mig att fundera över vad jag skulle göra för honom. Till exempel om jag skulle säga att han var en bra läsare eller genast genom andra böcker, eller om vi skulle stanna vid att han hade läst den här berättelsen. Men den här oerhörda stoltheten över att ha läst en sak från början till slut, när han hade läst färdigt, han var så glad och stolt över sig själv, liksom, över sin läsning och att på något vis ingå i en läsande krets. Så det är känsligt det där, för om jag hade varit där så tänker jag att jag kanske hade stört den processen. Vad tror du?
Alltså, jag tänker också lite på att det verkar som den här killen också motiverades av just det här som han upplevde som svårt, alltså i någon mening. För att forskare som har ägnat sig då åt forskat just kring läsmotivation har pekat till som en sån viktig faktor möjligheten att få kunna ta sig an krävande texter. Och om det sker och blir lyckosamt så kan det verka oerhört motiverande. Och där gäller det liksom att hitta en balansgång mellan texter som är för enkla, som gör att eleverna blir uttråkade, och texter som är för svåra där det blir tvärstopp. Men just det här att man hittar att man liksom inte, man tänker liksom att man ska servera någonting som är så oerhört lätt för att det ska leda in på läsning, snarare då att liksom det finns motstånd där, för har man övervunnit motståndet så är det som allting annat, det skänker glädje och man känner sig stolt över det man har gjort, då det verkar motiverande för ytterligare läsning.
Och det var en annan ung kille som jag pratade med. Han sa att bara vetskapen om att jag har läst en bok som jag har tyckt om och som jag har kämpat med gör att jag har alltid en inre modell över att vilken bok som helst kan jag faktiskt läsa. Men det kanske kräver lite annat av mig än bara att jag läser. Och det sa han, har jag läst en bok, då vet jag vad det är. Och det tyckte jag var en intressant aspekt av att välja att läsa och ha en egen inre modell för vad det kan vara. För det är ju också en inre motivation att veta någonting om sin läsning.
Ja visst, och att man liksom går från att ha identifierat sig själv som någon som inte läser överhuvudtaget till att man ser sig själv som en möjlig läsare, ett stort steg på vägen.
Ja, och det här med att betydelsen av att jag faktiskt litar på mig själv som en möjlig läsare och mitt självförtroende att jag kan läsa och att jag kan koncentrera mig på att läsa.
Ja, definitivt. Och jag menar, sen är det ju så att olika aspekter som tycks vara viktiga för läsmotivationen är ju, bland de här så har du just den här möjligheten att ta sig an krävande texter som ger självförtroende. Sen är det ju andra aspekter också där som man har pekat på, som till exempel att det man läser om ska, att det ska finnas någon form av relevans där för det egna livet. När unga gör kopplingar mellan det de läser och det sina egna liv så verkar det motiverande. Och vidare då att man har tillgång till ett stort läsmaterial, vilket ju hänger samman med att man ska liksom kunna välja själv. Och det är väl också en aspekt av den här historien, tycker jag, att här finns det liksom en tidning och det här hittar han någonting av intresse, och jag menar att man inte på förhand har någon så här bestämd idé om vad som ska läsas, utan här kan man liksom breda ut ett det finns ett brett utbud av olika texttyper där någon kan hitta någonting som intresserar dem. Det är också en sån här sak som återkommer i den här litteraturen om läsmotivation.
Jag hade, när jag undervisade mina elever, så hade jag flera olika undervisade ur olika texter, men jag hade 5 eller 6 olika typer av undervisning kring text, men en av de benen var helt självständiga val, vilket gjorde att eleverna kunde välja vad att läsa. Och det kräver ju att man skapar en läsmiljö så att det går att göra val av litteratur.
Mm.
Och tidningar eller vad man vill läsa.
Mm.
Men och då berättar de att det är inte bara så att man inte vill läsa, utan ibland så är man upptagen av annat och då orkar man inte läsa den. Till exempel man behöver göra en liten paus i den här boken för att bara ströläsa någonting annat. Och det där pratade vi om, det här att inte låta boken bli det där tvånget, utan att man kan göra en liten paus för att man är upptagen av annat.
Mm.
Så frivilligheten är ju handlar ju om att det finns böcker där barn är, tänker jag. Och att vi kommer med mängder av olika ingångar till olika texter så att man får möta olika. Det tror jag är jätteviktigt för att påverka lusten.
Absolut.
Eller lusten är en grad av angelägenhet, brukade jag tänka. Hur angeläget är det för dig att läsa det här?
Mm.
Och hur kan jag påverka den graden av angelägenhet?
Mm.
Alltså, hur relevant är det här för dig och ditt liv?
Mm.
Och det kan man ju påverka.
Absolut.
Mm.
Och det är det här lite grann som ibland kallas för subjektiv relevans också. Att det finns just den här kopplingen som man kan göra mellan det lästa och sig själv. Sen kan man ju göra det på så väldigt många olika sätt. Jag menar, här finns ju en tendens att liksom fnysa lite åt det här från akademiskt håll. Man tänker liksom att ja, man ska vara distanserad till det man läser och vara opersonlig. Men i det här sammanhanget handlar det också om om vi pratar skolsammanhanget, vad en undervisande lärare kan göra med en text som man läser av andra skäl än att just en viss elev ska kunna spegla sitt eget liv i det. Det kan ju också handla om mer än att så att säga spegla sitt eget liv. Det kan ju handla om att liksom vidga sina vyer och se att ens eget liv är lite större än vad man trodde innan.
Men det här med också att barn initierar ju oss att läsa för dem. Så att jag tänker, om man ska uppmuntra det här egna intresset och egna engagemanget, så är det också att kan du läsa den här boken? Det gör ju barn hela tiden. Om jag brukar fråga när jag går på bibliotek, så träffar jag någon liten och så säger jag om du skulle rekommendera en bok till mig? Och då kommer de med trauma med böcker som de verkligen älskar. Den här ska du läsa och den ska du läsa och den ska du läsa. Och här står de om du vill veta något om rymden ska du läsa den här. Så kommer det en trave med böcker som är berättelser om deras läsning, men där de berättar för mig vad jag kan läsa.
Aha.
Och då blir det där samtalet om böcker,
ja, precis,
som gör att man kan mötas i bådas intressen.
Ja.
Inte att det bara är min vilja, utan att din vilja får också.
Mm. Ja, men det är den här uppdelningen man gör mellan vuxna och barn vad gäller läsning också. Så där. Alltså, det är ju så att man har ju kunnat konstatera att motvilliga vuxna läsare ofta till exempel tar tag i det här med sin läsning i samband med att de skaffar barn. Och det är en sån här vill, eller som inre motivation för att liksom lära sitt barn, som de allra flesta föräldrar har, som man har, till exempel tar vara på i sån här, finns inget bra svenskt ord för det, men det kallas family literacy, där man liksom vänder sig till hela familjer som målgrupp. Just att det som skiljer det från så här vanliga liksom inlärningssituationer som involverar familjen är just att man tar fasta på den här aspekten, den här motivationen som redan finns hos föräldern att hjälpa sitt barn. Och ofta är det en ingång till läsning för de vuxna också i de här sammanhangen.
Det pratade jag med en mamma om som sa, jag är ingen läsare. Men min son är en läsare och han har kommit med böcker sedan han var pytteliten och han älskar att gå på biblioteket. Och vi, nu sa han så här, vi ska gå till biblioteket för jag ska veta allt om fladdermöss. Och så går hon till biblioteket och hon berättade att jag läser ju böcker nu som jag inte har läst. Alltså jag är ingen läsare och jag läser massvis med böcker och lär mig själv att läsa igen.
Ja.
Och det tyckte jag var otroligt stort, men då är ju barnet drivkraften.
Faktiskt. Ja, visst. Jag tänker personligen så gick jag från att ha undervisat i litteraturvetenskap och läst på fritiden och läst ganska mycket då till att jag skaffade barn och det fick liksom tog all tid, och då blev det så här, jag har inte tid att läsa men jag läser för barnen, och det var ju så här med egoistiska motiv, alltså jag hade liksom abstinens för att läsa någonting, och så tog jag tillfället i akt att orientera mig i barnlitteraturen och tyckte det var, ja, det var ju alltså mycket, eller minst lika mycket behållning för mig, så, tror
ja,
jag.
Ja, och så är det med min litteratur, att vi kan träffas och samlas och underhållas av den.
Mm.
Jag tror att det är viktigt att tänka på att barn och ungas förhållningssätt till läsning inte är statiskt utan föränderligt över tid och rum. Och att sommaren eller ledigheten kan erbjuda en massa läsande tillfälligheter och eller tillfällen ska man säga, där man får läsa för att man själv vill och att man får möjlighet att upptäcka vad som finns att läsa. Men med den övergången vill jag ändå knyta an till skolan och till det här att vi har någonting som vi ska prestera, men i det faktiskt kan upptäcka lusten. Och jag tycker att Stefan Kasta har skrivit om det på ett intressant sätt i På andra sidan Fågelsången. Så jag undrar om jag får utmana dig att högläsa ur den.
Absolut. I svenska ska vi göra ett specialarbete om lyrik. Först tycker jag det låter dötrist och mossigt, men när Kristina visar mig en bok av Per Lagerkvist tänder det direkt. En del av hans dikter är så vackra att det svartnar för ögonen. Så jag börjar plöja diktsamlingar och ser plötsligt världen i ett nytt ljus. Språket i dikterna känns som en väg som kanske leder tillbaka till Vanessa. Så jag stänger in mig i en värld av poesi. Mitt specialarbete går långsamt. Men det beror på att jag tycker det är så roligt och vill göra det grundligt. Jag upptäcker hur häftigt det är att läsa högt och att det faktiskt händer något med dikterna när orden släpps ut ur böckerna. Nu läser jag en dikt som börjar med meningen: Nu löser solen sitt blonda hår.
Mm. Så med det tackar jag för den här samtalet. Tack så mycket Jonas.
Tack så mycket.
Och tack för denna gång. Hej hopp.
Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.